Kapitel 21. Svärdsmästare. Morgonsolens första blodröda kant dök upp ovanför horisonten och kastade långa skuggor nedför Färms kullerstensgator. Havsbrisen fick röken från frukosteldarna att vika inåt land. Bara ett fåtal morgontidiga människor var ute i denna tidiga timma och kylan fick andedräkten att stå som moln ur deras munnar. Jämfört med det vimmel som så småningom skulle fylla gatorna tyckte staden nästan tom. Ninive satt på en tunna framför en ännu stängd verkstad, värmde händerna i armhålorna och inspekterade sina styrkor. På trappan till ett hus på andra sidan gatan satt Min i sin schonschanska mantel och åt på ett skrynkligt plommon. Och Elaine i sin fårskinskappa kurade i öppningen till en gränd strax intill. Bredvid Min låg en stor, prydligt hopvikt säck som de stulit nere i hamnen. Det här är alltså min armé, tänkte Ninive bistert. Men det finns inga fler att få. Hon fick syn på en Shaldrame och en Daemon som var på väg upp för gatan. Kvinnan med armbandet hade gult hår medan en mörk kvinna bar kragen. Båda gäspade sömnigt. De fåtaliga färnbor som syntes till vände bort sina blickar och gick en lång omväg runt paret. Så långt Ninive kunde se ned mot hamnen fanns det inga andra schonschanier. Hon vred inte på huvudet för att titta åt andra hållet utan sträckte bara på sig och ruskade sig som för att försöka få kylan ur axlarna innan hon återsatte sig till rätta. Min slängde sitt halvätna plommon åt sidan, kastade en blick upp för gatan och lutade sig tillbaka mot dörrposten. Kusten var klar åt det hållet också, annars skulle hon ha satt händerna mot knäna. Min hade börjat gnida händerna nervöst mot varandra och Ninive såg att Elaine gungade otåligt på fötterna. Om de avslöjar oss ska jag dunka dem i huvudet båda två. Hon visste emellertid att det skulle vara Sjonsen som bestämde vad som skulle hända med dem om de blev upptäckta. Hon var alltför väl medveten om vilket osäkert företag de hade gett sig in på. Det skulle mycket väl kunna bli hennes eget misslyckande som avslöjade dem. Än en gång bestämde hon sig för att hon på något sätt skulle dra uppmärksamheten till sig om något gick fel så att Min och Elaine kunde fly. Hon hade sagt åt dem att springa sin väg om planen slog fel och låtit dem tro att hon skulle göra detsamma. Vad hon skulle göra sedan visste hon inte. Jag tänker i varje fall inte låta dem ta mig levande. Ljus måtte de inte ta mig levande. Shaldrameen och Daemonen fortsatte upp för gatan tills de befann sig mitt emellan de tre väntande kvinnorna. Kanske ett dussintal färnbor fanns i närheten, men de höll sig på betryggande avstånd från det sammankopplade paret. Ninive uppbådade all sin vrede, kopplade och hållare av kopplet. De hade satt en av sina motbjudande kragar runt Egwens hals, och om de bara kunde skulle de göra detsamma med henne och med Elaine. Hon hade förmått Min att berätta om vad Shaldramerna gjorde med Daemon för att få dem att lyda. Hon var säker på att Min hade undanhållit en del, att hon hållit tyst om de värsta sakerna. Men det som Ninive hade fått höra räckte för att piska upp ett glödande raseri. I hennes medvetande blixtrade bilden förbi av en blomma på en svart taggig kvist som öppnade sig för ljuset, för Sidar, och hon lät sig fyllas av kraften. Hon var medveten om att hon nu omgavs av en glöd som var synlig för en del människor. Den ljushyade Shaldrameen hajade till och den mörka Daemonen gapade förbluffat. Men Ninive gav dem inte en chans att göra mer än så. Det var bara en tunn rännil av kraften som hon ledde. Men hon ledde den med kraft och precision, fick den att snärta som en piska genom luften. Silverkragen öppnades och föll skramlande ner på kullerstenarna. Ninive drog en lättad suck och sprang på fötter. Shaldrameen stirrade på den fallna kragen som om den varit en giftorm. Daemonen förde en darrande hand till sin hals, Men innan kvinnan med den blixtprydda klänningen hann röra sig vände sig Damonen mot henne och gav henne ett hårt knytnävslag rakt i ansiktet. Sal Damon vacklade och föll nästan omkull. Bra gjort, ropade Elaine. Både hon och Min var redan på väg mot dem i fullt språng. Innan någon av dem hann fram till de två kvinnorna hade emellertid Damonen kastat en skrämd blick omkring sig och sprungit därifrån så fort hon kunde. Vi ska inte göra det illa, ropade Elaine efter henne. Vi är dina vänner. Tyst, väste Ninive. Hon drog fram en trasa ur fickan och pressade skoningslöst in den i munnen på den fortfarande ostadiga Sal Damon. Min skakade hastigt ut säcken som gav ifrån sig ett moln av damm. Hon drog den över Sal Damons huvud så att den täckte kvinnan ner till midjan. Vi har redan dragit till oss för mycket uppmärksamhet. Det var sant och likväl inte riktigt sant. Gatan där de fyra stod tömdes mycket snabbt på folk, men människorna undvek alla att titta på dem. Ninive hade räknat med att de skulle kunna tjäna några minuter på just detta. Att folk gjorde sitt bästa för att ignorera allting som hade med Sjönsjön att göra. Så småningom skulle folk säkert börja prata om vad de hade sett, men det skulle ske med viskande röster och det kunde mycket väl dröja flera timmar innan Sjönsjön fick kännedom om att någonting hade hänt. Nu hade Sal Damon börjat kämpa emot. Det hördes dämpade ljud inifrån säcken. Men Ninive och Min slog armarna om kvinnan och drog iväg henne mot en närliggande gränd. Bakom dem släpade kopplet och kragen skramlande över marken. Ta upp det, sa Ninive vasst till Elaine. Det bits inte. Elaine drog djupt efter andan och samlade sedan ytterst försiktigt ihop det silverfärgade metallkopplet som om hon varit rädd att det mycket väl skulle kunna bitas. Ninive kände ett visst deltagande, men inte mycket. Allting hängde på att var och en gjorde precis som de hade planerat. Sal Damon sparkade vilt och försökte rycka sig loss ur deras grepp, men Ninive och Min lyckades med gemensamma krafter tvinga henne vidare. De tog sig igenom den första gränden och ut i en något bredare gång bakom husen. Sedan in i ännu en gränd och slutligen fram till ett enkelt träskjul. Av de två båsen att döma hade skjulet någon gång tjänstgjort som ett enkelt stall. Sedan Sjönsjön kom var det inte många som hade råd att hålla sig med häst och Ninive hade bevakat skjulet en hel dag utan att se någon ens komma i närheten av det. Den kvava dammiga luften talade också för att det var övergivet. Så fort de kommit in släppte Elaine silverkopplet och torkade händerna på lite halm från golvet. Ninive släppte fram ännu en tunn ström av kraften och nu föll även armbandet till golvet. Sal Damon gav till ett dämpat skrik och kastade med hela kroppen. Färdiga? Frågade Ninive. De båda andra nickade och med en gemensam rörelse ryckte de säcken av sin fånge. Sal Damon tog ett rosslande andetag. Dammet hade fått de blå ögonen att tåras, men den röda färgen i hennes ansikte berodde lika mycket på ilska som på säcken. Hon gjorde ett försök att rusa mot dörren, men hon fångade henne innan hon hunnit ta mer än ett steg. Hon var ganska stark, men de var trots allt tre mot en. När de var klara låg Sal Damon i ett av båsen, avklädd in på skinnet och bunden med ett kraftigt rep. Ännu en repstump höll fast hennes munkavle. Min strök sig över läppen som snabbt började svullna igen. Hon tittade på klänningen med blixtarna och de mjuka stövlarna som låg framför dem på golvet. Den kanske passar på dig, Ninive. Mig och Elaine passar den då inte. Elaine var sysselsatt med att plocka halmstrån ur sitt hår. Jag ser det. Du har ändå aldrig varit påtänkt för den rollen. De vet hur du ser ut. Ninive tog hastigt av sig sina egna kläder, kastade dem åt sidan och drog på sig Sal Damons klänning. Min hjälpte henne att knäppa knapparna. Ninive vickade på tårna i stövlarna. De var en aning för små. Klänningen var för snäv över bysten och för vid för övrigt. Follen var lägre än Sal Damon brukade ha den och nådde nästan ända till marken. Men på de båda andra skulle klänningen ha passat ännu sämre. Hon ryckte åt sig armbandet, tog ett djupt andetag och knäppte det runt sin handled. När ändarna möttes såg det ut att vara gjort i ett enda stycke. Det kändes som ett vanligt armband. Hon hade varit rädd att det inte skulle det. Ta på dig klänningen, Elaine. De hade färgat två klänningar. En av hennes och en av Elaines. I samma grå nyans som de som Damon bar. Eller åtminstone så nära det gått. Och gömt dem i skjulet. Elaine rörde sig inte. Hon bara tittade på den öppna kragen och slickade sig om läpparna.
Elaine, du måste ta på dig den. Det är för många av dem som har sett min för att hon ska kunna göra det. Om den här klänningen hade passat bättre på dig skulle jag ha gjort det. Egentligen trodde hon att hon skulle ha blivit vansinnig om hon varit tvungen att ta på sig kragen. Det var därför hon inte kunde förmå sig att vara strängare mot Elaine nu. Jag vet, Elaine suckade. Jag önskar bara att jag visste mer om vad som händer när man sätter på sig den. Hon drog undan sitt rödblonda hår. Min, kan du hjälpa mig? Min började knäppa upp knapparna i ryggen på hennes klänning. Ninni lyckades förmå sig att ta upp silverkragen utan att rysa. Det finns ett sätt att ta reda på det. Efter bara ett ögonblicks tvekan böjde hon sig ner och knäppte kragen runt Sal Damons hals. Om någon förtjänar detta så är det hon, intalade hon sig. Hon kanske kan ge oss lite användbara upplysningar i vilket fall som helst. Den blåögda kvinnan kastade en blick på kopplet som löpte från hennes hals till Ninivs handled och blängde sedan föraktfullt mot henne. Det fungerar inte så, sa Min. Men Ninive hörde knappt hennes ord. Hon var medveten om den andra kvinnan. Medveten om vad hon kände. Medveten om repet som skar in i hennes anklar och handleder. Medveten om trasans fräna fisksmak. Medveten om halmstråna som stacks genom det tunna linnet. Det var inte som om Ninive själv kände allt detta, men inuti sitt huvud hade hon en samling intryck som hon visste tillhörde Sal Damon. Hon svalde och försökte ignorera dem. De ville inte försvinna. Och talade till kvinnan som låg bunden på golvet. Jag ska inte göra dig illa om du svarar sanningsenligt på mina frågor. Vi är inte Sjonsen, men om du ljuger för mig... Hon lyfte hotande kopplet. Kvinnans skuldror skakade och hennes läppar förvreds till ett hånleende runt munkaveln. Det tog en stund innan Ninive insåg att Sal Damon skrattade. Hon spände läpparna, men så kom en tanke för henne. Det där knippet med intryck hon hade i sitt huvud verkade vara summan av den andra kvinnans fysiska upplevelser. Hon gjorde ett försök att själv lägga något till detta. Plötsligt var det som om Sal Damons ögon höll på att tryckas ut ur sina hålor och hon gav till ett tjut som endast delvis dämpades av munkaveln. Hon viftade med händerna bakom sig som för att försöka värja sig mot någonting och gjorde ett ganglöst försök att slingra sig undan över det halmtäckta golvet. Ninive gapade vantroget och avlägsnade hastigt det känselintryck som hon hade lagt till. Sal Damon sjönk gråtande ihop på golvet.
Vad gjorde du med henne? Frågade Elaine med svag röst.
Min bara stirrade med öppen mun. Ninive svarade strävt.
Samma sak som Sheriam gjorde med dig när du kastade en kopp mot Marith.
Ljus. Det är en vedervärdig uppfinning det här. Elaine svalde högljutt.
Åh. Men en Adame ska inte fungera så, Samin. De säger alltid att den inte fungerar på en kvinna som inte kan bruka kraften.
Jag bryr mig inte om hur den egentligen ska fungera. Så länge den gör vad jag vill.
Ninive tog tag i silverkopplet precis där det satt fast i kragen och drog upp kvinnans huvud så pass att hon kunde se henne i ögonen. Skrämda ögon såg hon. Nu ska du lyssna på mig och lyssna noga. Jag vill ha svar på mina frågor.
Och om jag inte får det kommer jag att se till att du känner dig som om jag hade flott dig levande. Obehärskad skräck lyste i kvinnans ansikte och Ninive insåg med en kväljande känsla att Shaldraimen hade tagit henne på orden. Om hon tror att jag kan göra det så är det för att hon vet. Det är vad de här kopplen är till för. Hon fick behärska sig för att inte genast rycka armbandet av sig. Istället ansträngde hon sig för att se obarmhärtig ut. Är du redo att svara på mina frågor? Eller behöver du mer övertalning? Kvinnans förtvivlade huvudskakningar var svar nog. När Ninive tog ut trasan ur hennes mun gjorde hon bara en kort paus för att svälja innan orden började forsa fram. Jag ska inte ange er, dessvärja. Bara ni tar bort den här från min hals. Jag har guld, ta det, jag svär. Jag ska inte berätta för någon.
Tyst,
sa Ninive skarpt och kvinnan stängde genast munnen. Vad heter du?
Sirta.
Jag ska svara, men snälla ta av den. Om någon ser mig med den på.
Sirtas blick gled ner till kopplet, sedan knep hon ihop ögonen.
Snälla, viskade hon. Ninive insåg någonting. Hon skulle aldrig kunna förmå sig att låta Elaine ta på sig kragen.
Det är väl bäst att vi sätter igång, sa Elaine med stadig röst. Nu stod hon i bara linnet.
Ge mig bara tid att sätta på mig den här klänningen, så.
Sätt på dig dina egna kläder igen, sa Ninive.
Någon måste låtsas vara en Daemon, sa Elaine. Annars kommer vi aldrig fram till Egwene. Den där klänningen passar på dig och min kan inte göra det. Det är bara jag kvar.
Sätt på dig kläderna, sa jag.
Här har vi någon som kan vara vår Daemon.
Ninive ryckte i kopplet och Shaldraimen flämtade till.
Nej, nej snälla, om någon ser mig.
Ninives kalla blick fick henne att tystna. I mina ögon är du värre än en mördare. Värre än en mörkvän. Jag kan inte tänka mig någonting värre än du. Jag blir illamående bara av att jag måste ha det här föremålet runt min handled. Att jag måste vara som du, om så bara för en timme. Så om du tror att jag har några betänkligheter för vad jag kan tänka mig att göra med dig, så är det bäst att du tänker om med en gång. Du vill inte att någon ska se dig.
Utmärkt. Vi vill inte heller bli sedda. Men det är ändå ingen som egentligen ser på en Daemon. Så länge du går med nedböjt huvud, så som det anstår en av de kopplade, så kommer ingen att ens lägga märke till din existens. Men det är bäst för dig att du gör vad du kan för att vi andra inte heller ska bli uppmärksammade. Om någon lägger märke till oss kommer de utan tvekan att se dig också. Och om inte det skulle räcka så kan jag lova att jag ska få dig att förbanna den första kyssen din mor någonsin gav din far. Förstår vi varandra nu?
Ja, sa Setamat. Dessvärja.
Ninive var tvungen att ta av armbandet för att de skulle kunna dra Elaines gråfärgade klänning längs kopplet och ned över Sirtas huvud. Den passade henne illa, var vid över bysten och trång över höfterna. Men Ninive skulle ha suttit lika illa och dessutom ha varit för kort. Ninive hoppades att folk verkligen inte tittade på en Daemon. Motvilligt satte hon på sig armbandet igen. Elaine samlade ihop Ninives kläder och rullade in dem i den andra grå klänningen så att hon fick ett bylte att bära i famnen. Klädd som en bondkvinna kunde hon följa efter Shaldraimen och Daemonen.
Gawain kommer att bli grön av avundsjuka när han får höra talas om det här, sa hon och skrattade.
Det lät ansträngt. Ninive granskade sina båda vänner. Det var dags för den farligaste delen av planen. Är ni redo? Elaines leende bleknade.
Jag är redo.
Redo, sa Min kort.
Vart ska ni?
Vi tar vägen, sa Sirta och tillade snabbt. Om jag får fråga.
Rakt in i lejonets kula, sa Elaine. För att dansa med den svarte, sa Min.
Ninive suckade och skakade på huvudet. Vad de försöker säga är att vi ska till husen där alla Daemon förvaras. Och att vi tänker befria en av dem. Sirta gapade fortfarande förbluffat när de föste ut henne ur skjulet.
Bail Domon stod på däcket till sitt skepp och betraktade soluppgången. Kajerna var redan fulla av liv och rörelse, men gatorna som ledde upp från hamnen var fortfarande nästan folktomma. På en påle satt en mås och stirrade på honom. Dess ögon var obarmhärtiga. Är ni säker på att ni vill det här, kapten? Frågade Jarin. Om Sjonsen undrar vad vi gör ombord allihop. Se bara till att det finns en yxa i närheten av varje förtöjningslina, sa Domon kort. Och Jarin, om någon av kararna försöker hugga av en tross innan de där kvinnorna är ombord, ska jag personligen slå in skallen på honom. Tänk om de inte kommer, kapten. Tänk om Sjonsens soldater kommer istället. Lugna dig, kar. Om det kommer soldater försöker vi ändå komma ut genom hamninloppet, och måtte ljuset vara oss nådigt. Men ända tills det verkligen kommer soldater tänker jag vänta på de där kvinnorna. Gå nu iväg och se ut som om du inte gör någonting. Domon vände sig åter mot staden och blickade bort åt det håll där Damernas byggnad låg. Han trummade en nervös marschrytm mot relingen med fingrarna. Havsbrisen förde lukten av frukosteldar till Rands näsa och försökte få hans malätna mantel att fladdra. Men han höll ihop den med ena handen. Han satt i sadeln på röd och närmade sig staden. Ingen av rockarna de hittat hade varit i hans storlek, och han tyckte att det var bäst att dölja de fina silverbroderierna och hägrarna på sin krage. Dessutom var det inte säkert att Sjonsens överseende gentemot vapeninnehav sträckte sig så långt som till ett svärd med hägerns märke. Framför honom sträckte morgonskuggorna ut sig. Han kunde nätt och jämt se Harrin som red in bland vagnsgårdarna och hästhagarna framför honom. Flera rader med handelsvagnar fanns inom synhåll, men det var bara ett par enstaka män som rörde sig där, och de bar långa förkläden som avslöjade att de var julmakare eller smeder. Yngtar, som red främst, var redan utom synhåll. Efter Rand kom Perrin och Matt med långa mellanrum. Han tittade inte bakåt för att se om de var kvar. De hade bestämt att de skulle uppträda som om de inte hade någonting med varandra att göra. Fem män som kom till Färm i gryningen, men inte i sällskap. Nu var det hagar på båda sidor om honom. Hästarna stod redan framme vid stängslet och väntade på att bli utfodrade. Harrin stack ut huvudet mellan två stall, fortfarande låsta och förbommade, såg Rand och vinkade åt honom innan han återförsvann. Rand vände sin rödbruna hingst ditåt. Harrin stod och höll sin häst vid tyglarna. Istället för sin rock hade han på sig en av de långa västar de hittat, och trots den tjocka manteln som dolde svärdet och svärdbräckaren darrade han i kylan. Först Inktar är där inne, sa han och nickade bort genom den trånga passagen. Han säger att vi ska lämna hästarna här och gå till fots resten av vägen. När Rand satt av tillade sniffaren. Fane gick raka vägen ner för gatan där, först Rand. Jag kan nästan känna lukten ända hit. Rand ledde röd genom gången, bort till det ställe där Inktar redan hade tjudrat sin egen häst bakom stallet. Kinarien såg inte särskilt förstlig ut där han stod i en smutsig fårskinsrock som var så sliten att det på flera ställen hade gått hål rakt genom lädret. Det såg märkligt ut med svärdet spänt utanpå den. Han hade en feberaktig glöd i blicken. Rand band röd bredvid Inktars hingst och tvekade över vad han skulle göra med sina sadelväskor. Han hade inte kunnat lämna kvar väskorna i lägret. Soldaterna skulle knappast rota i hans väskor. Men när det gällde Varin var han inte alls lika säker, och han hade ingen aning om vad som skulle hända om hon hittade baneret. Inte desto mindre gjorde det honom illa till mods att ha det med sig. Han bestämde sig för att lämna kvar sadelväskorna där de var, fastgjorda bakom sadeln på röd. Matt anslöt sig till dem, och efter ett par minuter kom Harrin och Perrin. Matt hade på sig pösiga byxor som var nedstoppade i stövelskaften, och Perrin hade sin allt för korta mantel. Rand tyckte att de såg ut som en samling kringstrykande skurkar, men de hade passerat tämligen obemärkta i byarna på vägen. Då så, sa Ingtar. Nu ska vi se vad vi får se. De flanerade ut på vägen, som om de inte var på väg någon särskild stans. Småpratade med varandra och promenerade ner förbi vagnsgårdarna och in på kullerstensgatorna som ledde ned mot hamnen. Rand visste inte säkert vad det var han pratade om, än mindre vad någon annan sa. Ingtars plan hade gått ut på att de skulle se ut som en grupp män utan speciella kännetecken. Men det var alldeles för få människor ute för att de skulle kunna smälta in. På de tomma gatorna utgjorde 5 män en folksamling. De gick i en klunga, men det var Harryn som anförde dem. Han sniffade i luften och vek av en åt höger, en åt vänster. Resten av dem gick åt samma håll som han, som om det var den vägen de tänkt ta hela tiden. Han har varit överallt i den här stan, muttrade Harryn med en grimas. Hans lukt finns överallt, och den stinker så illa att det är svårt att säga vad som är gammalt och vad som är nytt. Han är åtminstone kvar här, så mycket är säkert. En del av spåren kan inte vara äldre än ett par dagar, på sin höjd. Det kan jag lova er, tillade han med mindre tvekan. Nu började det dyka upp fler människor. En frukthandlare la upp sina varor på ett bord. En kar med en stor rulle pergament under armen och ett ritbord över axel skyndade gatan fram. En skärslipare var i färd med att olja navet på sin slipsten. De mötte 2 kvinnor som var på väg åt andra hållet. Den ena gick med blicken riktad mot marken och hade en silverkrage runt halsen. Den andra hade på sig en klänning prydd med blixtar och höll ett hoprullat silverkoppel i handen. Rand flämtade till. Han fick anstränga sig för att låta bli att vända sig om och titta efter dem. Var det där? Mert stirrade med stora ögon som låg djupt i sina hålor. Var det där en Jaemen? Det är så de har beskrivits för oss, sa Ingtar korthugget. Harryn, ska vi gå igenom varenda gata i den här fördömda staden? Han har varit överallt först, Ingtar, sa Harryn. Hans stank finns överallt. De hade kommit till en del av staden där stenhusen var 3 eller 4 våningar höga och stora som värdshus. De rundade ett hörn och Rand stannade tvärt vid åsynen av 20 sonschanska soldater som stod posterade framför ett stort hus på ena sidan av gatan. De såg också 2 kvinnor med blixtar på klänningarna som stod och samtalade utanför ett annat hus. Ovanför huset som soldaterna bevakade fladdrade en fana i vinden. En fana som föreställde en hök med ljungeldar i klorna. Det andra huset hade inga speciella kännetecken förutom de 2 kvinnorna. Officerens rustning lyste i rött, svart och guld och hans hjälm var målad så att den liknade ett spindelhuvud. Så fick Rand syn på de 2 läderhudade varelserna som hukade bakom soldaterna och höll nästan på att snubbla. Grolm! Det gick inte att ta fel på de kilformade huvudena med sina 3 ögon. Det kan väl ändå inte vara sant. Han kanske sov. Det här var kanske egentligen bara en mardröm. Vi kanske inte ens har gett oss av mot Färlm än. De andra stirrade på vidundren när de gick förbi det bevakade huset. Vad i ljusets namn var det där? Frågade Mert. Harryns ögon var nästan lika stora som hans ansikte. Först Rand, de där... Det var... Det spelar ingen roll, sa Rand. Efter en liten stund nickade Harryn. Vi är här för att hämta hornet, sa Ingtar. Inte för att glo på sonschaniernas vidunder. Koncentrera dig på att hitta Fein, Harryn. Soldaterna ägnade dem knappt en blick. Gatan förde rakt ned till den runda hamnbassängen. Rand kunde se skepp för ankar där. Stora fyrkantiga fartyg med höga master. På det här avståndet såg de små ut. Här har han varit mycket. Harryn gned sig över näsan med baksidan av handen. Gatan stinker av lager efter lager efter lager av hans spår. Jag tror han kan ha varit här så sent som igår först, Ingtar. Kanske i natt. Mert grep plötsligt om sin rock med båda händerna. Den är där inne, viskade han. Han vände om och gick tillbaka en bit medan han tittade på det höga huset med högflaggan. Tolken är där inne. Jag märkte det inte förut på grund av de där...
de där varelserna. Men jag kan känna det nu. Perrin petade honom hårt mellan rebenen.
Må så vara, men sluta nu med det där innan de börjar undra varför du står och stirrar på dem som en idiot.
Rand kastade en blick över axeln.
Officeren tittade efter dem. Mert vände sig buttert om igen.
Ska vi bara fortsätta gå? Jag säger ju att den är där inne.
Det är hornet vi är ute efter, morrade Ingtar. Jag tänker leta upp Fein och få honom att tala om var det är någonstans.
Han saktade inte ned.
Mert sa ingenting, men hans ansikte var som en öppen bön.
Jag måste också hitta Fein, tänkte Rand. Jag måste.
Men när han såg Merts ansikte sa han, Ingtar, om dolken befinner sig i det där huset, gör förmodligen Fein det också. Jag kan inte tro att han skulle släppa vare sig dolken eller hornet utom synhåll.
Ingtar stannade.
Efter ett kort tag sa han, det kanske stämmer. Men det får vi inte veta så länge vi stannar här ute.
Vi skulle kunna hålla vakt för att se om han kommer ut, sa Rand. Om han kommer ut så här dags på morgonen skulle det betyda att han har tillbringat natten där. Och jag kan slå vad om att han sover där hornet finns. Om han kommer ut därifrån kan vi vara tillbaka hos Varin vid middagstid och ha en plan färdig innan solen hunnit gå ned.
Jag tänker inte vänta på Varin, sa Ingtar. Och inte på natten heller. Jag har redan väntat alldeles för länge. Jag tänker se till att jag har hornet i mina händer innan solen går ned.
Men vi vet ju inte, Ingtar. Jag vet att dolken är där inne, sa Mert.
Och Harwin säger att Fein var här i natt.
Ingtar avbröt Harwins försök att reservera sig.
Det är första gången som du har velat säga något närmare än en eller ett par dagar. Vi ska ta tillbaka hornet nu. Nu.
Hur? Sa Rand.
Officeren iakttog dem inte längre, men det stod fortfarande minst 20 soldater framför byggnaden. Och 2 grolm.
Det här är vansinne. Det kan inte finnas grolm här.
Att han tänkte det fick emellertid inte vidundren att försvinna. Det ser ut att finnas trädgårdar bakom alla de här husen, sa Ingtar och såg sig tankfullt omkring. Om någon av de här gränderna går längs en trädgårdsmur. Ibland är folk så upptagna av att skydda fronten att de försummar bakvägen. Kom. Han gick raka vägen mot ingången till den närmaste av passagerna mellan 2 av de höga husen. Harwin och Mert följde honom hack i häl. Rand utbytte en blick med Perrin. Hans lockige vän ryckte resignerat på axlarna och så gick även det. Gränden var inte mycket bredare än deras skuldror, men den löpte mellan 2 trädgårdsmurar tills den korsade en annan gränd, bred nog för till exempel en skottkärra. Även den var kullerstenslagd, men det var bara husens baksidor som vette mot den, stenväggar, förebommade fönster och höga trädgårdsmurar. Trädgrenarna som stack upp ovanför de senare hade tappat nästan alla löven. Längs denna gränd ledde Ingtar dem tills de befann sig mitt emot det vajande hökbaneret. Där tog han fram stridshandskarna som han haft dolda under rocken, satte på sig dem och hoppade upp och tog tag i kanten på muren. Han drog sig upp så att han kunde titta över krönet och rapporterade vad han såg med låg, entonig röst. Träd, blomsterrabatter, gångar, inte en själ i... Vänta, en vakt. En ensam kar. Han har inte ens hjälm på sig. Räkna till 50 och följ sedan efter mig. Han svängde ena benet över kanten och rullade över till insidan av muren. Han var försvunnen innan Rand hunnit säga ett ord. Mert började räkna långsamt. Rand höll andan. Perrin fingrade på sin yxa och Harwin grep om sina vapen. 50. Harwin kravlade sig över muren innan ordet var halvvägs ur Merts mun. Perrin var inte långt efter. Rand trodde att Mert skulle behöva lite hjälp. Han såg så blek och tärd ut. Men han klättrade också upp, synbarligen utan problem. Stenmuren erbjöd många fästen för händer och fötter och det dröjde inte länge förrän Rand hukade innanför muren tillsammans med Mert, Perrin och Harwin. Hösten höll trädgården i ett fast grepp. Rabatterna var tomma förutom några vintergröna buskar och trädgrenarna var nästan helt kala. Vinden som fick fanan att fladdra rev upp löst damm över de stenlagda gångarna. Först kunde Rand inte upptäcka Inchar, men sedan såg han att Shinarien stod och tryckte sig mot husets bakre vägg med svärdet i handen. Han vinkade åt dem att komma. Rand sprang hukande genom trädgården, mer medveten om fönstren som stirrade ned mot dem än om vännerna som sprang bredvid honom. Det var en lättnad att kunna trycka sig mot husväggen invid Inchar. Hela tiden muttrade Mert för sig själv. Den är där inne. Jag kan känna den. Var är vakten? Viskade Rand. Död, sa Inchar. Han var alldeles för självsäker. Försökte inte ens ropa på hjälp. Jag gömde kroppen under en av de där buskarna. Rand stirrade på honom. Så Shonshanien var för självsäker. Det enda som undanhöll honom från att genast vända tillbaka var Märts kvalfyllda muttrande. Vi är nästan framme. Inchar lät som om också han pratade för sig själv. Nästan framme. Kom. Rand drog sitt svärd medan de gick upp för trappan från trädgården in till huset. Han var medveten om hur Harryn tog fram sitt korta svärd och sin naggade svärdspräckare och hur Perrin motvilligt drog upp yxan ur bältet. De kom in i en trång korridor. Till höger fanns en halvöppen dörr varifrån matdos sipprade ut. Flera människor rörde sig i det rummet. Det hördes otydliga röster och ibland dämpat skrammel från grytlock. Inchar gav Mert tecken att ta ledningen och de smög sig förbi dörren. Randy Jack tog den allt smalare dörrspringan tills den doldes bakom ett hörn. Genom en dörr framför dem kom en smärt ung kvinna ut med en bricka med en kopp i händerna. De tvärstannade och stod blickstilla. Hon gick andra vägen utan att se åt deras håll. Rand spärrade upp ögonen i förvåning. Hennes långa vita skrud var nästan genomskinlig. Hon försvann runt ett annat hörn. Såg du det där? Sa Mert hest. Man kunde se rakt igenom. Inchar la handen över Merts mun och viskade. Håll tankarna på varför vi är här. Leta upp det nu. Leta upp hornet åt mig. Mert pekade mot en smal spiraltrappa. De gick upp för den till nästa våning och han ledde dem mot främre delen av huset. Korridorerna var sparsamt möblerade och de möbler som fanns tycktes bestå av bara böjda linjer. Här och där hängde en gobeläng på väggen och ibland stod en skärm uppställd mot den. Skärmarna var alla målade med enstaka fåglar som satt på grenar eller ett par blommor. Över en av dem flöt en flod fram, men förutom det forsande vattnet och de smala flodstränderna saknade skärmen dekor. Överallt omkring dem hörde Rand ljudet av människor som rörde sig. Det var tofflor som hasade över golvet och mjuka, dämpade röster. Han såg ingen, men han kunde allt för väl föreställa sig hur någon skulle kunna stiga ut i korridoren, få se fem beväpnade män komma smygande och naturligtvis slå larm. Här inne, viskade Mert och pekade på ett par stora skjutdörrar framför dem, smyckade endast med snidade handtag. Där inne finns i varje fall dolken. Inchar tittade på Harryn. Sniffaren lät dörrarna glida upp och Inchar rusade in med svärdet i högsta hugg. Det var ingen där. Rand och de andra skyndade sig in och Harryn drog snabbt igen dörrarna bakom dem. Både väggarna och eventuella andra dörrar doldes bakom vikskärmar och bakom dessa silade ljuset in från en rad fönster som måste vara riktade ut mot gatan. I ena änden av det stora rummet stod ett högt runt skåp. I andra änden fanns ett litet bord och vänt mot det stod den enda stol som fanns i rummet. Rand hörde hur Inchar flämtade till, men själv ville han bara dra en lättnadens suck. Valeris gyllene horn låg på ett ställ på bordet och nedanför det gnistrade rubinen som prydde skaftet till Märts dolk. Mert rusade iväg till bordet och ryckte åt sig både hornet och dolken. Vi har den, kraxade han och skakade dolken framför sig. Vi har dem båda två nu. Inte så högt, sa Perrin, som hade hajat till vid Märts utbrott. Vi har inte fått ut dem härifrån än. Hans händer rörde sig oroligt över skaftet till yxan. Det såg ut som om han ville hålla i någonting annat. Valeres horn. Ingtars röst var full av nästan skräckslagen vördnad. Han rörde tvekande vid hornet, lät fingret följa silverskriften som var inlagd runt klockstycket och formade de översatta orden med läpparna. Sedan drog han undan handen med en exalterad rysning. Det är verkligen hornet. Vid ljuset. Det är Valeres horn. Jag är räddad. Harryn flyttade på skärmarna som dolde fönstren. Han föste undan den sista och kikade ut på gatan nedanför. Alla de där soldaterna är fortfarande kvar. Det ser ut som om de är fastväxta i stenen. Han rös till. De där varelserna också. Rand gick också bort i fönstret. De två djuren var Grolm. Det gick inte att förneka den saken. Hur kunde de? När han lyfte blicken från gatan dog orden på hans läppar. Han såg över en mur in i trädgården till det stora huset tvärs över gatan. Han kunde se var det hade stått ytterligare murar som rivits för att ge ett stort gemensamt utrymme. Kvinnor satt på bänkar eller promenerade längs gångarna, alltid i par. Kvinnor som var sammanlänkade med silverkoppel, hals länkad till handled. En av kvinnorna med krage runt halsen tittade upp. Hon var för långt bort för att han skulle kunna skönja hennes andlighetsdrag. Men för ett ögonblick var det som om deras blickar möttes. Och han visste. Blodet försvann från hans ansikte. Egwen, viskade han. Vad pratar du om, sa Mert. Egwen i Tervallon. Hon är i säkerhet. Jag önskar jag kunde säga detsamma om oss. Hon är här, sa Rand. De två kvinnorna vände sig om och gick mot en av byggnaderna på andra sidan av de sammanslagna trädgårdarna. Hon är där, på andra sidan gatan. Och ljus, hon har en av de där kragarna på sig. Är du säker, sa Perrin. Han kom fram till fönstret och tittade ut. Jag ser henne inte, Rand, och jag skulle känna igen henne om jag såg henne, till och med på det här avståndet. Jag är säker på att det var hon, sa Rand. De två kvinnorna försvann in i ett av husen som vette mot nästa gata. Hans mage var hopsnörd till en hård knut. Hon skulle ju vara säker. Hon skulle ju vara i Vita tornet. Jag måste få ut henne därifrån. Ni andra... Så? Den sluddriga rösten var lika mjuk som ljudet av dörrarna som gled igen bakom dess ägare. Detta är inte vad jag hade väntat mig. För ett kort ögonblick stod Rand bara och stirrade. Den reslige mannen med rakad gässa som hade stigit in i rummet hade på sig en lång blå skrud med släp. Och hans naglar var så långa att Rand undrade om han överhuvudtaget kunde använda händerna. De två mörkhåriga män som stod bakom honom var rakade på halva gässan och resten av håret hängde i mörka flätor längs deras högerkinder. En av dem höll ett svärd i sin skida. Han hade bara ett ögonblick på sig att stirra på denna syn. Sedan vältes skärmar omkull i rummets båda ändar och i var och en av de dörröppningar som uppenbarades stod fyra eller fem jonchanska soldater. De var iklädda rustning och beväpnade med svärd, men saknade hjälmar. Ni står inför hans höghet storförsten Churak, började den man som höll svärdet och stirrade ilsket på Rand och de andra. Men han tystades av en lätt rörelse på ett finger med en blålackerad nagel. Den andra tjänaren steg fram, bugade och började lösa upp Churaks klädnad. När en av mina vakter hittades död gick mina misstankar till mannen som kallar sig Fane, sa mannen med det rakade huvudet stillsamt. Jag har misstänkt honom ända sedan Juans mystiska död och han har alltid velat ha den där dolken. Han höll fram armarna så att tjänaren kunde ta av honom skruden.
Trots sin mjuka, nästan sjungande röst visade det sig att hans armar och släta bröst var fulla av hårda muskler. Han var naken ned till midjan där ett blått skärp höll upp ett par vida vita byxor som tycktes vara täckta av hundratals tunna väck. Han lät ointresserad, likgiltig för deras vapen. Och nu hittar jag istället främlingar som inte bara har tagit dolken utan även hornet. Det ska bli mig en glädje att döda en eller två av er för att ni stört min morgonfrid. De som överlever ska få berätta vad ni är för några och varför ni har kommit hit. Han sträckte fram en hand utan att titta. Mannen som höll svärdet fortfarande i sin skida lades fäste i Churaks hand och drog den tunga, krökta klingan ur skitan. Jag vill inte att hornet ska bli skadat. Churak gav inga andra signaler, men en av soldaterna klev in i rummet och sträckte sig efter hornet. Rand visste inte om han skulle skratta eller ej. Mannen hade rustning, men han såg ut att vara lika obekymrad om deras vapen som Churak. Det satte Matt stopp för. När Shensharnien sträckte ut handen skar Matt honom med dolken. Soldaten svor till och backade hastigt med förvånad min och sedan skrek han. Skriket genomisade rummet, fick alla att förbluffade stå kvar på sina platser. Handen som han höll upp framför ansiktet svartnade. En mörk skugga spred sig från det blödande såret över handflatan. Han spärrade upp munnen och vrålade, klöste sig på armen och sedan på skuldran. Vilt sparkande föll han till golvet där han låg på sidenmattan i krampaktiga ryckningar medan ansiktet blev svart och de mörka ögonen svällde som övermogna plommon. Slutligen kvävdes han av sin svarta uppsvällda tunga. Han ryckte till, hostade, trummade med hälarna mot golvet och var stilla. Varje tum av hans hud var svart som rutten kära och såg ut att kunna brista vid minsta beröring. Mert slickade sig om läpparna och svalde. Han ändrade nervöst sitt grepp om dolken. Till och med Churak stirrade med gapande mun. Som ni ser är vi inte så lättfångade, sa Inktar med mjuk röst. Plötsligt tog han ett språng över det svartnade liket mot soldaterna som fortfarande stirrade på kroppen av den man som helt nyss varit en av dem. Chinoa, ropade han. Följ mig! Harrin kom efter honom och soldaterna retirerade framför dem. Strax hördes klangen av stål mot stål. Shonshanierna i andra änden av rummet hade börjat trycka fram när Inktar gjorde sitt utfall. Men sedan föll också de tillbaka. Mer på grund av Mats dolkhugg än för yxan som Perrin morrande svingade framför sig. Plötsligt stod Rand ensam kvar framför Churak som nu höll sitt svärd upprätt framför sig. Chocken hade gått över. Hans blick var fäst vid Rands ansikte. Det svarta svullna liket kunde lika gärna inte ha existerat. För de två tjänarna tycktes inte vare sig den döda kroppen eller Rand och hans svärd finnas till. Och inte heller tog de någon notis om ljuden från striden som försvann allt längre bort bland rummen på ömse sidor om dem. Så fort Churak hade dragit sitt svärd hade tjänarna lugnt tagit sig an att vika ihop hans skrud och hade inte ens tittat upp när den nu döde soldaten upphävde sina skrik. Nu låg de på knä vid dörren och betraktade rummet med uttryckslösa ögon. Jag misstänkte att det kunde bli du och jag. Churak svängde sin klinga med lätthet. Först en hel cirkel åt ena hållet, sedan en åt andra, medan hans fingrar smidigt rörde sig över fästet. De långa naglarna tycktes överhuvudtaget inte besvära honom. Du är ung. Låt oss se vad som krävs för att förtjäna hägen på den här sidan av havet. Med ens såg Randen. Churaks klinga pryddes av en tydlig bild av en häger. Han, med sin knappa träning, stod nu öga mot öga med en riktig svärdsmästare. Han slängde hastigt den tunga, fårskinsfodrade manteln åt sidan för att slippa besväras av den. Churak väntade. Rand erfor en desperat önskan att frammana tomrummet. Det var uppenbart att han skulle behöva uppbåda varje uns av sin skicklighet och inte ens då var hans chanser särskilt stora att lämna rummet levande.
Han måste komma härifrån levande. Egwene var så nära att han nästan kunde ropa till henne, och på något sätt måste han befria henne. Men i tomrummet väntade Saidin. Tanken på detta frammanade en våg av iver, samtidigt som det vände sig i magen på honom. Men lika nära som Egwene fanns de där andra kvinnorna, Jaemen. Om han vidrörde Saidin och inte kunde låta bli att bruka kraften, så skulle de känna det. Det hade Varin sagt. De skulle känna det och de skulle undra. De var så många och så nära. Han kanske skulle överleva kampen mot Churak bara för att bli dödad av en Jaemen. Och han fick inte dö förrän Egwene var fri. Rand lyfte sitt svärd. Churak gled fram mot honom på tysta fötter. Hans klinga mötte Rands med ett ljud som av en hammare mot ett städ. Redan från början stod det klart för Rand att mannen prövade honom. Pressade honom bara precis så hårt att han fick se vad Rand kunde göra, sedan ännu lite hårdare. Rand höll sig vid liv lika mycket med hjälp av sina snabba fötter och handleder som genom sin skicklighet i fäktning. Utan tomrummet var han hela tiden ett hjärtslag efter. Spetsen på Churaks svärd skar ett svidande snitt strax under hans vänstra öga. En flik av rocken hängde ned från hans axel. Ännu mörkare nu när den var våt av blod. Under ett prydligt snitt nedanför hans höger arm, lika exakt som om det gjorts av en skräddare, kände han hur en fuktig värme rann ner för hans revben. Besvikelsen syntes tydligt i storfurstens ansikte. Han tog ett steg bakåt med en äcklad gest. Var hittade du det där svärdet, pojke? Eller skänker de verkligen hägen till någon med så liten skicklighet här? Nå, det spelar ingen roll. Det är dags för dig att dö. Han gick åter till anfall. Tomrummet omslöt Rand. Saidin strömmade mot honom. Lyste klart med löftet om kraften. Men han ignorerade det. Det var ungefär lika lätt som att ignorera en hulling försedd tagg som vred sig i hans kött. Han vägrade låta sig fyllas av kraften. Vägrade bli ett med den manliga hälften av urkällan. Han var ett med svärdet i sina händer. Ett med golvet under sina fötter. Ett med väggarna. Ett med Churak. Han kände igen de mönster som storfursten använde. De skilde sig något från de som han hade lärt sig, men inte allt för mycket. Svalan tar till flykten, mötte särandet av sidenförhänget. Månen över vattnet mötte tjäderns dans. Bandet i luften mötte stenar som faller från klippan. De rörde sig genom rummet som i en dans, och deras musik var klangen av stål mot stål. Besvikelsen och avsmaken försvann ur Churaks mörka ögon och ersattes först av förvåning, sedan av koncentration. Svettpärlorna bröt fram i storfurstens ansikte när han pressade Rand hårdare. Den tredelade blixten mötte lövet i vinden. Rands tankar flöt utanför tomrummet, skilda från honom själv, knappt märkbara. Det räckte inte. Han stod mot en svärdsmästare, och även med tomrummet och varje uns av sin skicklighet lyckades han nätt och jämnt försvara sig. Nätt och jämnt. Han måste få ett slut på det innan Churak lyckades. Saidin? Nej. Ibland är det nödvändigt att bekläda svärdet med sin egen kropp. Men det skulle inte hjälpa Egwene heller. Han måste få ett slut på det nu. Nu. Churak spärrade upp ögonen när Rand gled fram mot honom. Hittills hade han bara försvarat sig. Nu gick han till anfall med full kraft. Vildsvinet rusar ner för berget. Varje rörelse som hans svärd gjorde var ett försök att nå fram till storfursten. Nu kunde Churak inte göra annat än att försvara sig och retirera över hela rummet, nästan ända bort till dörren. På ett ögonblick, medan Churak fortfarande försökte möta vildsvinet, gjorde Rand ett utfall. Floden undergräver stranden. Han föll på ett knä och gjorde ett snett svepande hugg. Han behövde inte höra Churaks flämtning eller känna motståndet i hugget för att veta. Han hörde två dunsar och vände ansiktet ditåt, medveten om vad som skulle möta hans blick. Han såg längs klingan av sitt svärd som var röd och våt av blod bort mot platsen där storfursten låg. Svärdet hade fallit ur Churaks slappa hand, och en mörk fuktig fläck färgade fåglarna som var vävda i mattan under hans kropp. Storfurstens ögon var fortfarande öppna,
men döden hade redan dragit sin matta hinna över dem. Tomrummet skalv. Han hade kämpat mot trolllocker förut, kämpat mot skuggans yngel, men aldrig förut hade han mött en människa med ett svärd utom i övning. Jag har just dödat en människa. Tomrummet skalv och Sajdin försökte fylla honom. Han klöste sig desperat ur det och såg sig omkring medan han andades tungt. När han såg att de två tjänarna fortfarande låg på knä vid dörren hajade han till. Han hade glömt bort dem och nu visste han inte vad han skulle göra med dem. Ingen av dem såg ut att vara beväpnad, men de skulle bara behöva ropa på hjälp. De såg inte på honom och inte heller på varandra. Istället stirrade de tigande på storfurstens kropp. De tog fram var sin dolk som de haft dolda under sina klädnader och Rand tog ett fastare tag om svärdshjältet. Men båda två riktade dolkspetsarna mot sina egna bröst. Från födseln till döden tjänar jag det sanna blodet, mässade de i kör och drev dolkarna i sina hjärtan. De vek sig framstupa på ett nästan fridfullt sätt och låg sedan med huvudena mot golvet som om de bugade djupt för sin herre. Rand stirrade vantroget på dem. De är galna, tänkte han. Jag kanske kommer att bli galen, men de där var det redan. Han höll just på att vacklande ta sig på fötter när Inktar och de andra kom inrusande igen. De hade alla skråmor och blessyrer. Lädret i Inktars rock var blodfläckat på åtskilliga ställen. Märt bar fortfarande både hornet och dolken, vars blad nu var mörkare rött än rubinen i dess skaft. Perrins yxa var också röd och han såg ut som om han skulle kunna kräkas när som helst. Du tog hand om dem, sa Inktar och tittade på kropparna. Då är vi färdiga här, om ingen har slagit larm. De dårarna ropade inte efter hjälp, inte en enda gång. Jag ska se efter om vakterna har hört något, sa Harryn och pilade iväg till fönstret. Matt skakade på huvudet. Rand, de här människorna är tokiga. Jag vet att jag har sagt det förut, men de här är det verkligen. De där tjänarna. Rand höll andan och undrade om de alla hade tagit livet av sig. Matt sa, varje gång de såg oss kämpa föll de på knä, la ansiktena mot golvet och slog armarna runt huvudet. Ingen av dem varken rörde sig eller gav något ljud ifrån sig. Ingen av dem försökte hjälpa soldaterna eller slå larm. Vad jag vet ligger de fortfarande kvar. Jag tror inte att vi ska räkna med att de stannar där de är, sa Inktar torrt. Vi ger oss av härifrån nu, och det är så fort vi kan. Ge er av ni, sa Rand. Egwene, dåre, fräste Inktar. Vi har vad vi kom för, Valerison, hoppet om frälsning. Vad kan en flicka spela för roll, även om du älskar henne, vid sidan av hornet och allt som det står för? Den svarte kan få hornet vad mig anbelangar. Vad spelar det för roll att vi hittat hornet om jag lämnar Egwene här? Gjorde jag det skulle hornet inte kunna rädda mig. Skaparen själv skulle inte kunna rädda mig. Jag skulle döma mig själv till förbannelse. Inktar stirrade på honom med outgrundlig blick. Du menar precis vad du säger, inte sant? Det händer någonting där ute, sa Harryn upphetsat. En man kom just springande och de springer runt som myror i en myrstack. Vänta, officeren är på väg in. Spring, sa Inktar. Han försökte ta hornet men Märt var redan på väg ut ur rummet. Rand tvekade men Inktar slet tag i hans arm och drog ut honom i korridoren. De andra forsade iväg efter Märt och Perrin kastade en plågad blick mot Rand innan han försvann. Du kan inte rädda flickan om du stannar här och dör, sa Inktar. Rand sprang med dem. Han hatade sig själv för att han flydde, men en annan del av honom viskade. Jag kommer tillbaka. På något sätt ska jag befria henne. När de nådde foten av den smala spiraltrappan hörde han en djup mansröst från främre delen av huset. Rösten krävde ilsket att någon skulle stå upp och tala. Vid trappans fot låg en tjänsteflicka på knä i sin nästan genomskinliga klädnad. Och utanför köket knäböjde en gråhårig kvinna helt klädd i vitt ylletyg och med ett långt nedmjölat förkläde. De låg båda precis som Märt hade beskrivit, med ansiktet mot golvet och armarna runt huvudet, och de rörde sig inte en tum när Rand och de andra skyndade förbi. Han blev lättad när han såg att de i varje fall andades. De rusade tvärs över trädgården och kravlade sig snabbt över muren. Ingtar svor när Märt kastade över Valeris horn innan han själv klättrade över. Han gjorde ett nytt försök att ta det igen när han hoppade ner på andra sidan, men Matt snappade åt sig det med ett hastigt, inte en repa, och kilade iväg bort genom gränden. Fler rop hördes från huset som de just hade lämnat. En kvinna skrek och någon började slå ihärdigt på en gonggong. Jag kommer tillbaka efter henne, på något sätt. Rand rusade efter de andra så fort han kunde.